Välkomna till gudstjänst idag på sjätte söndagen efter trefaldighet. Idag har vi temat kärlekens lag. Och vi har också ett inledningsord som påminner om det från Galaterbrevet 6. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Vi har ingen musiker med oss idag, så vi försöker sjunga a cappella. Och vi får med förtröstan på Herrens ledning lämna vår gudstjänst i Jesu goda händer. Så börjar vi då med salmen 408. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära kristna vänner, vi firar idag 6:e söndagen efter trefaldighet med temat kärlekens lag. Jesus kom för att fullborda lagen, kärlekens lag, i vårt ställe. Därför ska också hans lärjungar sträva efter en rättfärdighet i livet med våra medmänniskor, så som Gud har föreskrivit. Dagens tema uppfordrar oss att se bort från våra egna rättigheter och fråga efter vår nästas bästa. Gud som är allsmäktig och allvetande, han känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herres Jesu Kristi namn. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja och vet mig därför vara värd evig fördömelse. Om du skulle döma mig som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, käre himmelske fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber, var mig nådig och förlåt mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Herre, förvarma livet oss, Kristus, förvarma livet oss. Kära vän, på vår Herres och Frälsares Jesu Kristi uppdrag tillsäger jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu himlen är upplåten, för Jesus har oss sagt att han i människors händer har gett en sådan makt att synden blir förlåten i himmel och på jord. Gud hjälp att vi ära vare Gud i höjden och i på jorden bland människor, till vilka han har behag. Allena Gud i himmel och lov och pris till höra. Herren vare med eder.
Så min
låt oss be. Kraftens Gud, källan till allt gott, gjut i våra hjärtan en rätt kärlek till ditt heliga namn. Öka vår tro och håll det goda som du har givit vid makt i oss. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den första läsningen idag är från Jesajas 32 kapitel, verserna 15 till 18, som lyder i Jesu namn. Anden från höjden blir utgjuten över oss, och öknen blir ett bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Amen.
Gud, lär oss lyssna och förstå.
Episteltexten är från Romarbrevets 12 kapitel, verserna 17-21. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor, så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Amen.
Så i kärlek tröttna icke, om mig genast fruktlöshet. Kornet gror i det förlorna, himlen regna solsken ger. Öppna icke om den jorden, där du
lyssna till dagens heliga evangelium från Matteus evangeliets femte kapitel, verserna 20-26. De här orden är också predikotext idag. Jesus säger: om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det sagt till fäderna: du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten, och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen: du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord.
Ditt verk är stort, men jag är svag.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Hjälp oss, kära Jesus, att lära oss av dig hur vi ska leva rätt bland våra medmänniskor. Ge oss ditt ödmjuka sinne så att vi inte vredgas över oförrätter och låta den växa till hat och bitterhet, utan låta din kärlek bära frukt i våra liv. Amen. Vi har redan lyssnat till predikotexten från Matteus femte kapitel, en del av bergspredikan. Temat idag är, som vi också hörde, kärlekens lag. Under flera av söndagarna i trefaldighetstiden möter vi Guds stränga lag. Idag är det en sådan söndag. Vi kan kort beskriva lagen som det som vi ska göra. Det som Gud förväntar oss sig eller ställer krav på oss. Blicken går alltså mot oss. Vad gör jag? Ibland betecknar ordet lag allt det som Gud lär i sitt ord, alltså synonymt med Guds undervisning. Lite före vår text talar Jesus om lagen i betydelsen Mose lag. Och han säger, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Vi kan alltså använda ordet lag i olika betydelser. Om Mose lag säger han, Jesus, att inte en prick av lagen ska förgås förrän allt har skett. Där talar han om hur han själv ska uppfylla allt det som Mose har föreskrivit. Vi kan ännu se på lagen som Guds goda och kärleksfulla omtanke om oss. Hans ordningar för att vi ska få ett välordnat och tryggt liv. Den allra vanligaste och viktigaste betydelsen av Guds lag är att den ska öppna våra ögon så att vi ser vår synd och drivs till Kristus. Till att se den oändliga kärleken som han visade till oss genom att ställa sig under lagen, uppfylla den till punkt och pricka och dessutom ta på sig det straff som lagen föreskriver när vi har syndat. Idag ska vi repetera vad lagen har för uppgift enligt den gamla tredelningen av lagens syfte eller lagens bruk som man i katekesen av gammalt har sagt. Det brukar framställas med tre ord som rimmar på varandra. Det är ett pedagogiskt sätt att framställa de olika aspekter som Gud ger oss i sin lag. Tygel, spegel och regel. Men allra först ska vi stanna upp inför den konkreta varningen som Jesus ger oss för att låta något komma mellan oss kristna så att vi blir bittra och hatiska mot våra medkristna. Det här är någonting som är så allvarligt så Jesus säger att det kan leda oss till domstolen och inte bara till domstolen utan till det brinnande Gehenna. Vad är det för slags osämja som Jesus talar om? Då Jesus använder orden, om du kommer ihåg att din broder har något emot dig. Sen fortsätter med att hänvisa till domaren och rent av till möjligheten att bli dömd till fängelse. Så avser det en välgrundad anklagelse av något slag. Det är ju inte frågan om det att någon ogillar oss bara i sådär annars. Till exempel på grund av vår tro, våra åsikter eller sådana saker. I det fallet så är det inte så lätt att gå till medmänniskan och försöka blidka och få vår broder att få en annan inställning till oss. Det sitter på ett annat plan och det kan bli nödvändigt med lång tid av så kallade förtroendeskapande åtgärder för att vår broder ska kunna glömma, lämna bort det här obehaget. Men det här handlar nog snarare om att du har gjort något som är välgrundat, kanske också välkänt, och som kan rättas till genom att du går och redar upp det, ställer till rätta. Hur det ska gå till har Jesus tydligt undervisat om. Vi ska bekänna våra synder inför varandra. Och vi ska förlåta varandra. Och har vi handlat orätt ska vi ersätta det. Vi känner ju berättelsen om hur Sackeus blev omvänd när han kallades till Jesus för att ordna en måltid för Jesus. Han sa, om jag har utkrävt för mycket av någon så ger jag fyrdubbelt igen. Han kunde inte låta bli det och säga, nåja, det där har nu glömts bort. utan hans samvete var drabbat och han måste göra rätt för sig. Ordna upp det som hade gått snett. Det att vi handlar på det sättet är inte bara någonting som vi önskar och tycker att så det borde man göra. Nej, det är en befallning av Jesus. Han säger, så här ska du göra. Kristna bröder emellan får det inte bli något som hindrar vår fulla gemenskap inför Kristi kors. Att Jesus talar om det brinnande Gehenna, som alltså en beskrivning av helvetet, visar hur allvarligt det är. Vi kan riskera vår salighet genom att förhärda oss, låta bitterhet slå rot. Det kan leda till ödesdigra följder. Vi ska återkomma till hur vi som kristna ska bete oss mot varandra när vi kommer fram till lagens tredje bruk. Men vi ska nu gå in på det första. Lagens första bruk, tygeln. Det är ju ett ord som man kanske inte använder så mycket idag. Man använder mera tömmar när det gäller att styra en häst eller få den att reagera, att få den att stanna. Då använder vi tömmar. Tygel har använts för att det ska rimma på spegel och regel, de andra sakerna. Så låt oss hålla fast vid den just nu. Lagens uppgift är, som när man styr en häst, att hålla igen, varna, säga stopp. Det här får du inte göra. Det inskärps ju också av den andra tavlan i Guds tio bud. Våra samhällslagar är normalt grundade just på Guds tio bud. För när lagen säger oss att vi inte ska misshandla någon medmänniska, eller slå ihjäl någon, eller ens säga sådana ord så att en medmänniska blir kränkt, så hans ära tas ifrån honom, då är det precis vad Guds bud säger. I synnerhet Guds femte bud. Du ska inte mörda. Om vi ändå gör det, straffas vi via polismakten och domstolsväsendet. Då vi ser skyltar i trafiken med hastighetsbegränsning, så försöker vi undvika att köra för fort. För det kan ju leda till tråkigheten att vi råkar ut för att betala böter. Det är liksom en tygel som håller oss i skinnet. För jag tycker det är onödigt att betala såna extra dyra pengar. Och därför håller jag mig till hastighetsbegränsningen. När vi går omkring i butikerna så hindras vi av vakter och av skyltar lite här och var. Från att plocka saker innanför skjortan. Eller stoppa i fickor utan att betala. För råkar vi fast så blir det väldigt obehagligt. Det sjunde budet säger tydligt, du ska inte stjäla. Det här gäller alla människor. Det är inbyggt i oss som en naturlag. Därför att Gud har gett oss den lagen, skriven i våra samveten. Det som Jesus tar upp i vår text, det gäller vårt språkbruk när vi ilsknar till och utsätter vår broder för vår vrede. Jesus visar här tydligt att han går långt utöver det som samhället föreskriver och stiftar lagar om. Men också i vår lagstiftning finns det bestämmelser om ärekränkning. Vi ska inte utsätta vår medmänniska för sådant tal som kränker hans goda namn och rykte. Ett bud som vårt samhälle till stora delar har övergett idag är det sjätte. Det som ska skydda våra äktenskap och våra familjer, våra barn. Istället för att ära äktenskapet mellan man och kvinna har man gått in för att godkänna så kallade äktenskap mellan man, eller kvinna och kvinna. Det här är någonting nytt för vår tid. Och det är ett uttryck för den laglöshet som Paulus talar om i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Han skriver där mycket skrämmande saker om hur laglöshetens ande ja till och med laglöshetens människa ska vara verksam. Samma sak i Timoteus breven, där han talar om de yttersta tiderna. Det ska komma svåra tider. Det kommer att accelerera med fart bort från den lag som Gud har skrivit i våra hjärtan. Och vi ser det precis idag. Vi ser det också så att människor börjar kräva av oss att vi ska anpassa oss till de här nya sätten att se på lagarna. Om vi inte anpassar oss, så då kanske vi blir straffade för det. Istället för att fråga Gud om råd och hjälp och underordnar oss det som han har sagt, så frångår man den naturliga ordning som ligger inne i människan sedan skapelsen. Men vi ska gå vidare till det andra bruket, spegeln. Då lagen predikas så som Jesus gör i dagens text, märker vi att vi inte har någon orsak att utpeka fel hos våra medmänniskor. Ni känner ju mycket väl till hur det är, det som ofta brukar också hänvisas i när man talar om relationer mellan människor. Att när du pekar finger, så är den vanliga metoden att man låter tre fingrar peka på sig själv. Pekar du finger, anklagar en medmänniska, så har du tre dubbel orsak att anklaga dig själv. Det här är förklaringen till att vi brukar förlikna lagens andra bruk vid en spegel. Det som man trodde gällde andra människor, det riktas mot en själv. Genom att visa hur Guds femte bud ska tillämpas också på våra tankar och våra ord, inte bara i handlingar, tvingar Jesus oss att kapitulera. Redan det att jag är argsint och bitter på min broder är värt en hård dom. Mitt sinne och mitt hjärta är inte vad det ska vara. Vi kommer inte undan Guds dom genom att låta bli de värsta synderna, de värsta orden, de värsta hatiska gärningarna. Det som idag kallas hatprat och hets mot folkgrupp, som också idag kan leda till åtal inför domstol. Då Jesus anklagar oss handlar det om sådana saker som vi skulle anse vara bagateller. Att bli arg på vår nästa. Eller kalla honom för en idiot eller dåre. Men vi ser allvaret i att Jesus säger att sådana tillmälen leder till det brinnande Gehenna. Varje sådan synd är tillräcklig för att kasta oss i helvetet. Varje sådan synd. Den som syndar i en sak är skyldig till allt, säger aposteln Jakob. Då blir det verkligen allvarligt. Var hittar vi hjälp? Ett bra exempel på hur lagen används som en spegel hittar vi i berättelsen om hur profeten Natan kom till kung David. Då han hade syndat med Batseba, gjort äktenskapsbrott. Och sen för att rättfärdiga sig skickat ut hennes man i kriget för att bli dödad. Med berått mod, med order att döda honom. Då kommer Natan till David med en liknelse som David tror är en verklig berättelse. Berättelsen om hur en rik man tar ett lamm, den fattiges enda lamm, för att tillreda åt sin gäst som han får. Fast han själv har hur mycket som helst. När David hör det så blir han alldeles rasande på den mannen och säger döden, han dömer honom till döden, dödens man, dödens är den som har gjort det här. Han dömer alltså en som han tror medmänniska till döden, men Natan tar fram spegeln. Den domen som David utfärdar studsar i spegeln, faller tillbaka på honom själv. För Natan säger, du är den mannen. Davids reaktion var just en sådan som anstår en rätt kristen. Jag har syndat mot Herren. Det är det rätta sinnelaget när anklagelsen kommer tillbaka på oss själva. När vi har trott att vi har anklagat en medmänniska och är kanske sturska och tycker att den där, det rätta den där får sig, så kommer spegeln och visar att det är just du och jag, vi själva, som är skyldiga och som borde anklagas. Och då ska vi bekänna vår synd. David var dömd till döden av sig själv. Det var han som hade rätt att utfärda dödsstraff. Men så kom det befriande ordet från profeten. Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. När Jesus håller upp sin spegel för oss, då ser vi att vi är fulla av fläckar som inte får finnas där. Då inser vi att vi behöver tvätta oss med tvättmedel som vi inte kan skaffa fram själva. Vi har själva ingen möjlighet att bli rena, hur vi än anstränger oss. Vi behöver Jesu blod. När vi då kommer till Jesus för att få hans rättfärdighet, då har lagen som spegel gjort sin uppgift. Lagens andra bruk har gjort sitt. Vi har klätts av det som vi har trott att vi har själva, och vi har fått den rättfärdighet som gäller den ogodaktige. Det att man är oförtjänt av att bli frikänd, att man får förlåtelse. Vi har fått del av den rättfärdighet som är bättre än de skriftlärdas och fariseerna, som Jesus säger. Guds egen rättfärdighet som Jesus vann åt oss genom sitt syndfria liv och genom sin oskyldiga pina och sin död. Vem kan komma till Jesus och få hans rättfärdighet? Jo, det kan vi alla, du och jag. Och vi behöver komma till honom. Det som han gjorde gäller varenda människa i hela världen. Johannes säger ju i sitt första brev: han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Han är försoningen för hela världens synder. Däribland våra, dina och mina synder. Jesus led nämligen i syndares ställe, inte först efter att syndaren hade ödmjukat sig inför honom, utan som Paulus skriver i Romarbrevet 5, medan vi var Guds ovänner, så led Jesus för oss. Till och med fiender, säger han. Vi var Guds fiender. Redan då så tog han på sig vår synd för att vi skulle få höra om att vi inte ska behöva straffas för våra synder. Det här är evangelium. Guds goda gåva av nåd utan vår egen medverkan. Det här kommer till oss genom tron då vi tar emot det. Och tror att det är för oss. Då vi får höra orden, det är för dig. Och tron säger, det är för mig. När evangeliet alltså kommer med sitt budskap, så ska vi inte låta det ligga där någonstans borta och tänka det gäller andra, utan vi ska ta det till oss, det är för mig. Det värsta vi kan göra i det skedet är att göra som de skriftlärda gjorde. De fortsatte att förtrösta på sig själva och förkastade honom som kom som ett synd- och skuldoffer för dem. Tänk så fruktansvärt. Tänk vad Jesus måste gå igenom för dig. Och du skulle vända ryggen till och säga, jag klarar mig själv. Tack bara. Det är det värsta som du kan göra. Om du gör det så får du det som du vill. Då får du vara utan Jesus i evigheten. Tillsammans med djävlarna som ska pinas i helvetet. Det är så dåraktigt, det är så onödigt. Evangeliet är alltså det slutmål som lagen ska driva oss till. Lagen har fått sin ände i Kristus, som det stod i gamla bibelöversättningen, Romarbrevet 10:4. Nuvarande folkbibelöversättningen är: Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Salig är du som slutar ditt löpande efter att uppfylla lagen och går i mål i Kristus, innesluten i hans rättfärdighet. Så säger ju Paulus också att vi gör som löparna på tävlingsbanan. Vi löper för att komma i mål. Målet är Kristus. Vi har ännu kvar en god och rätt användning av Guds heliga lag. Det är det tredje bruket, regeln. För den som har fått komma till Jesus och se vilken välsignelse han har gett oss, för den öppnar sig nu lagens tredje bruk som en regel som vi får genom Guds godhet för att han ska lära oss hur vi ska leva för att tjäna honom på rätt sätt. Nu får vi veta hur vi praktiskt ska gå till väga. Om vi minns att någon har något att anklaga oss för, då ska vi inte täcka över det. Låtsas att allt är frid och fröjd. Om vår broder går med agg mot oss för att vi har gjort något illa, så är det inte frid och fröjd. Vi ska inte försumma någon tid att rätta till det och göra upp. Vi kallar det här att be om förlåtelse. På samma sätt ska vi också be om att Herren ska förnya vårt sinne, så att vi inte låter obetänksamma domar och ord i ilska gå över våra läppar. Har vi sett hur Gud förlåter oss vår enorma skuld till honom, så ska vi inte ta vår medmänniska om strupen och kräva att han ska betala tillbaka sin lilla skuld, för att låna Jesu liknelse i Matteus 18. Gud har sett till att vi har fått fina anvisningar i Guds 10 bud. Den behöver vi dagligen och vi ska lära dem ordentligt. Dessutom har vi Martin Luthers pedagogiska förklaringar till buden. Där får vi bland annat veta att det femte budet innehåller mer än mord. Att skada vår nästa eller tillfoga honom lidande hör till det som Gud förbjuder. Och lidande kan man vålla sin nästa på många sätt. Ett av de mest försåtliga sätten är att använda sin tunga till lögn och förtal. Jesus tar fram några muntliga tillmälen som sårar våra medmänniskor. Att håna och utpeka dem som mindre vetande eller otillräkneliga. Att avhålla sig från sådant är ännu inte detsamma som att vara fullkomlig. Som vi har sett har vi ingen annan rättfärdighet än hos Kristus. Men det hör till en kristens liv att vara ödmjuk och tänka igenom hur vi talar och handlar, så att allt får tjäna våra medmänniskor och vara till Guds ära. Vi ska också komma ihåg att vi inte har någon egen kraft att göra det här. Vi kan inte öva oss i att bli fullkomliga. Det lyckas vi aldrig med här i livet. Det enda drivmedlet som ger kraft att göra det som Gud vill och förmedlar till oss genom sin goda lag är att Jesus är med oss och verkar det nya livet genom den nya människan som han skapade i oss i dopet. Det är evangeliet som ger kraften. Så säger han ju också genom Johannes. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Må Gud ge oss ett sådant sinnelag genom den kärlek som han visar oss i Kristus, så att vi av hjärtat vill tjäna honom och verka för att vi behåller goda relationer till alla människor, så långt som beror på oss. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så resa oss och bekänna vår kristna tro med den apostoliska trosbekännelsen. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån ska komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndarnas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. För församlingen meddelas ett tacksägelseämne då styrelsen i torsdags antog Helga Dalskog, född Lindström, till ny medlem i församlingen. Vi ska komma ihåg henne i våra böner. Nu efter gudstjänsten har vi möjlighet att dricka kyrkkaffe som Marika har ställt till. Tack för det. Nästa söndag den 10 juli är det gudstjänst klockan 10 i Lepplaks bykyrka. Notera tiden. Det är då Öyvind Edvardsen som håller den. Nästa gudstjänst här i Bibeln har planerats till 17 juli, alltså om 2 veckor enligt vår normala tidtabell. Men då är det ju friluftsgudstjänst i Lepplaks klockan 14. Vi ska hoppas det är sommarväder då. Och vi tänkte försöka åka dit så många som möjligt härifrån. Så vi ställer in gudstjänsten här. Men det blir ganska långt emellan gudstjänsterna eftersom vi inte heller har 2 veckor efter det. Då många i församlingen är bortresta den 31. Så vi tänker oss att försöka hitta en möjlighet att ordna en gudstjänst eller andakt. Förslagsvis Replott, eventuellt kunde vi också tänka på salteriet. Någon vardag där veckorna efteråt. Den 24.7 är det ändå gudstjänst i Lepplaks, då kväll på kvällen och också nattvard. Det är klockan 18 och nattvard 17.15. Det är lite öppet och osäkert hur programmet för augusti ser ut. Dels för det att vi inte vet riktigt säkert, eller vi vet egentligen ingenting om hur fortsättningen blir med gudstjänstmöjligheterna här i Bibeln. Tills vidare fortsätter vi och vi tror att vi kan fortsätta i augusti åtminstone. Men sen kan det bli lite osäkert. Men vi ska försöka komma ut med ett program alldeles inom kort för de närmaste tiderna. Juli månad är ju då nästan klart. Jag hoppas vi kan annonsera om den här utedagen eller vad det nu blir för dag i Vasanikkorna nästa vecka. Eller om 2 veckor. Kollekten idag tar vi för vår församling och vi vill ge möjlighet att offra en tacksägelsegåva för det arbete som vi utför i församlingen. Och ber om Guds välsignelse för gåvan och givaren. Herren vare med eder.
Och med din ande.
Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, du som genom din heliga ande helgar och styr din kyrka på jorden. Vi ber dig, hjälp oss som dagligen på många sätt bryter mot dig och våra medmänniskor att söka och ge varandra förlåtelse. Låt oss så kunna gå fram till ditt altare och bekänna vår synd och ta emot din förlåtelse och göras dugliga att tjäna dig i anda och sanning. Vi ber dig för din kyrka i hela världen. Låt evangeliets budskap ge hopp och tröst till alla som är ängsliga, till alla som skakas av våldsdåd och oroas över krigen i världen. Styrk och trösta dem som plågas och förföljs för Kristi namn. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk på Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, dess medarbetare och styrelse. Idag ber vi särskilt för Helga Dalskog som har upptagits som medlem i vår församling. Fyll henne med din nåd och kärlek. Vi ber att du i din vishet visar oss var vi kan samlas till gudstjänst när tiden är ute att samlas här i Bibeln. Vi ber för Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko och för övriga kyrkor som tillhör Kelkgemenskapen. Välsigna församlingen i Dunavtsi och dess pastor Ivo Lazarov. Vi ber för alla strävanden efter gemenskap mellan kyrkor och församlingar som vill vara trogna ditt ord. Himmelske far, led landets överhet, republikens president, riksdagen och regeringen, dem som har ansvar i EU. Trygga fred och ordning i världen. Välsigna alla som bor i detta land och som arbetar för dess bästa. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket arbete. Skydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd och var med dem som drabbats av jordbävningar och översvämningar. Välsigna våra barn och vår ungdom, var de gamla styrka, trösta och stöd alla sjuka, ensamma, lidande och modlösa och dem som sörjer sina bortgångna kära. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ge lysfrukt åt de barnlösa. Ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Låt din kärlek omskapa våra hjärtan så att vi ser var nöden finns och beredvilligt räcker ut vår hand åt dem som behöver vår hjälp. Var med dem som vi nu var och en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödsstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Tack för att ni har deltagit idag i vår gudstjänst, och nu kan vi fortsätta då vid kaffebordet. Och så får vi önska en fortsatt god sommar, kanske med lite mindre regn kunde vi ju önska än vad vi har fått nu, även om regnet är bra ibland. Men framförallt så har vi Guds ord som det nåderika regnet med oss i var dag, var vi rör oss. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.